Jag är fel man på rätt plats. Det skulle vara George som skulle vara här. Och för att citera Bibeln, så jag är inte värdig att knyta hans skosnören. Och det gäller många människor som jag har lärt känna och som jag har arbetat med i Mellanöstern. Jag kom inte hit för att tala om mig själv. Jag kom för att tala om Jesus. Och när jag gick in i den här kyrkan idag på morgonen läste jag tre ord som talade till mig, eller fyra ord. Och det stod sedd, trodd och efterföljd. Och det är det vi säger på arabiska, brukar vi säga så här: i år vill vi leva Jesus. Och det är en sån där tanke som, om du tänker på det, hur lever man Jesus? Det är inte bara att fylla sig med Guds ord. Det är en del av det. Men det andra är att låta det där ordet bli så verkligt som man lever det. För några månader sen så sa min dotter, hon bor i Stockholm, hon sa: en gång kan du väl komma och se när jag springer, pappa. Du har aldrig någonsin varit på en tävling där jag varit med på. Jag åkte till Stockholm med min fru. Och så en dag så följde jag med henne till maratonen i Stockholm. Jag vet inte om min dotter var med mig, för hon skulle just gå in bland de där tusentals människorna som skulle springa. Och jag stod där vid sidan och hörde några människor som pratade. Och de pratade på engelska, så jag hörde dem sa: hur ska vi nu kunna komma till vårt hotell i Stockholm? Så jag vände på mig och sa på engelska: ja, men det gör jag gärna. Jag tar er dit, men låt mig se min dotter springa en gång. Och när jag sett det så går jag med er. Så pratar vi på vägen lite. När jag åker till Sverige så säger min fru till mig, min fru är från Libanon, hon säger till mig så här: när du kommer i Sverige, prata om gröna gräsmattan, prata om de vackra sjöarna, prata om att meta fisk. Men prata inte om Syrien och Irak och Libanon och krig och politik och allt andra. Prata bara om det som ligger nära människorna. Så där pratar jag om Björndalen i Norge, som jag är väldigt stolt över, om det är sant. Jag hörde någonting igår att han gav sin plats i OL-truppen till en annan. Det tyckte jag var väldigt kristet. Bra gjort. Så där stod jag med de här människorna. Och så sa, gjorde jag det stora felet. När vi pratade om var är ni ifrån, de sa Minnesota, Minneapolis. Och jag sa, jag har många släktingar där som jag inte känner. Är det någon i Sverige eller i Norge som inte har släktingar i Wisconsin och Idaho, Washington och alla de här och Minnesota? Alltså, jag känner ingen av dem, men jag vet släktingar har varit där och besökt. Många, många släktingar. Och min morfar var i Amerika för att tjäna pengar. Och min frus morfar var i Amerika för att tjäna pengar. Men de båda kom tillbaka till sina länder. Och sen sa jag någonting som sa: ni har ju väldigt tur i Minnesota, för när det är en kall vinter, då kan man åka skidor. Och då sa de: det är inte så där varmt längre. Och så sa jag: men vi har faktiskt något som händer, klimatförändring. Jag sa, i Damaskus igår var det 40 grader, det ska inte vara den här tiden på året. Då tittade den här mannen på mig som stod där. Han sa: vad har du att göra i Damaskus? Jag sa, jag bor i Beirut. Han sa, det är en väldigt vacker stad. Hans fru tittade lite på oss, för hon var halv norska. Och sen amerikansk och olika delar. Så jag tittade på den här mannen och så sa han, sa jag, vad heter du? Då sa han, mitt namn är Francis Bulbulian. Jag svarade direkt på armeniska, för Bulbulian är ett väldigt armeniskt namn. Bulbul betyder nektergal. Har ni nektergalar i Norge? De där som sjunger så fint. Så det är ett turkiskt ord eller arabiskt ord. Vi har det bulbul på arabiska. Så jag sa till honom på armeniska så här: är du armenier? Pratar du? Nej, pratade du armeniska? Så han svarade lite, så vi pratade lite på armeniska. Så sa jag, jag kände en pastor som hette Theodor Bülbülian. Då tittade han på mig, blev han helt stum. Och så sa han, det var min far. Alltså jag kände din pappa första gången i Teheran, i Iran. Andra gången träffade jag honom i Aleppo i Syrien. Tredje gången just för hans död så lyssnade jag på honom i Beirut. Och han jobbade många, många år med Bibelsällskapet i Iran. Och dog som en medlem av Bibelsällskapets familj i Iran. Han var en av dem som jag lärde känna. Jag hade varit 3 veckor i Libanon och vi var ute och distribuerade Guds ord på gatorna. Då kom en ung man till mig och tog mig till sitt hem. När vi kom till det hemmet efter ett tag så försvann den här unge mannen. Och en äldre man kom in och presenterade Jesus för oss. Och sa, om ni vill tala med människor om Jesus. Det viktigaste som ni kan säga är att det var Guds son. Och det var Guds ord som kom till människorna. Och så började han citera från Johannes evangelium. Ja, det var chefen för Bibelsällskapet i Libanon. Och på hans bröllopsresa så reste han omkring och delade med budskapet om Jesus i Syrien på bröllopsresan. Sen träffade jag på en bibelsällskapsman som hade distribution från kurdisk bakgrund i Kuwait. Och han berättade många olika saker, men det som jag kommer ihåg speciellt idag det var när han sa vi kom i en by. Och de kastade ut oss från byn och brände upp våra biblar. Och sen begravde de oss med sand ända hit upp. Så det var bara huvudet som var kvar. Men de överlevde. Andra människor från byn kom och grävde upp dem. Det var en annan människa som jag visste. Den här människan, han vet vad det verkligen är att föra ut budskap om Jesus. Och det var den här undermannen i Jordanien som alltid var där. Och han hade alltid en liten väska med bibeldelar som han delade med sig. Och i kyrkorna var det många ungdomar som betalade avbetalning för att få ett nya testamente. Det var en annan bibelsällskapsman som i Jordanien. Och den kanske gjorde djupaste intrycket på mig innan jag blev själv del av bibelsällskapet. Det var en man i Aleppo. Som brukade gå med sin cykel och sätta en del böcker framme på cykeln. Och stå i olika gathörn i Aleppo och dela med sig av budskapet och så Guds ord. Mycket har ändrat sig sedan de här dagarna. Men när den här mannen dog så öppnade vi hans bibel, den sista av dem. Då öppnade vi hans bibel. Nu är det så på arabiska. Läder och skinn, det har samma ord. Så tänk lite på det. Då står det i hans bibel när man öppnar den. Det bästa lädret för en bibel är människans skinn. Det är att Guds ord, precis som Guds ord blev, Jesus var Guds ord. Att Gud blev människa. På samma vis vill Gud förvandla oss så vi blir Jesus. Den som är värd och tro. Och vi ser honom först och främst. Och vi ska följa honom i våra liv. Den här mannen. Vi har jobbat tillsammans i 30 år. Och jag vill att ni ska speciellt bedja för George. Inte bara att han får ett visum till Norge. Jag är så stolt över bibelsällskapet i Norge. Det är det bibelsällskapet som har hjälpt oss i Syrien mer än något annat bibelsällskap. Under de sista åren under kriget har vi haft 3 medlemmar från Norge. Dag Smem och en annan är Bernt Olsson. Och den tredje Stein Mydske. Och vi ska snart ha Ingeborg och hennes man. På besök i Damaskus och andra delar av Syrien. För att bibelsällskapet här har verkligen stått bakom arbetet med barnbiblar speciellt, men också vanliga biblar. Det här är en vanlig bibel och det står på den där nere för Syria, för Syrien, Syria som ni säger. George har upplevt inte bara att han är en del av bibelsällskapet, men han har lärt sig en sak. Bibelsällskapet har ett budskap. Det är inte bara distribution av biblar, barnbiblar, delar av Bibeln. Men vi har ett budskap i Syrien idag och vi hade ett budskap tidigare. Men mer än någon gång tidigare så har vi det just idag. Om ni skulle se hur det har blivit i det här landet under de sista 7 åren. Räkna lite i historien och ni kan, era föräldrar kommer ihåg väldigt väl, om de fortfarande lever, hur hemska tiderna var 1939 till 1945 under andra världskriget. Kriget i Syrien har hållit på i 7 år. 7 hemska år. Och inbördeskrig är bland det värsta någon människa kan uppleva. Om jag säger tragedierna som George och andra har sett. Alla som jag känner har sett död och förstörelse framför dina ögon, sina ögon. Många familjer har förlorat barn, förlorat föräldrar. Om du går omkring bland flyktingar i Libanon så hittar du så många som säger nej, jag har ingen pappa, jag har ingen mamma, nej jag har inte, min syster dog och så vidare. Det har varit ett fruktansvärt krig. Inte bara att det har blivit flyktingar överallt, men förstörelsen inne i landet. Och att ha ett bibelsällskap i det landet som har fungerat, som har arbetat under den här tiden, det är någonting som man kan vara väldigt stolt över. När allt annat stoppades, när Aleppo var under belägring månad efter månad och år efter år och folk kunde inte gå till sina arbeten, skolor stängdes, då var bibelsällskapet öppet. Och många gånger blev det en samlingspunkt för människor som upplevde att det finns något hopp. Varför öppnade bibelsällskapet sina dörrar? Varför förde de in litteratur? Varför arbetade de med att trycka olika saker i Damaskus för att sen ta det över runt, skicka det till hela landet? Bibelsällskapet har varit där och det är med sån glädje. För att det var en präst som frågade, jag frågade honom, vad säger du till människor som lämnar dig nu? Vad säger du till dem? Ska du också lämna? Han säger, budskap som jag har är, kyrkan är här och bibelsällskapet är del av den kyrkan som har varit där i 2000 år. Vi känner det väldigt mycket. Vi känner det dagligen när vi är i ett land som Syrien eller Irak. Vi är där och vi är del av en kyrka som alltid funnits där. Det är inte en kyrka som kom efter 100 år eller 2000 år. I 2000 år har kyrkan varit där. Och jag tror ni känner till den staden som George föddes i. Jag vet inte riktigt hur ni säger det på norska, men vi säger det Antiochia. Och det är alltså i södra Turkiet nu. Det var där han föddes. Och hans fru är född i Damaskus. Och dit var, ni kommer ihåg, terroristen Saulus som kom dit för snart 2000 år sedan. Och han fick uppleva inte bara att tro på Jesus, han såg honom själv. Det var det sista han såg innan han blev blind lite. Och hans liv förvandlades. Och det är det vi känner när vi är i Damaskus. Så vill vi bli förvandlade människor när vi kommer till den staden och uppleva precis det som Paulus upplevde. Titta på den här kyrkan där. I den lilla byn, och den är inte så liten, det var 35 000 människor som bodde i den till slut. I den lilla byn så var det 1991 7 kyrkor. 2014 var det 9 kyrkor. Och alla var lika stora som den här kyrkan. Och inte bara det. Och det är det värsta när man besöker människor och man bor tillsammans med dem. Så vi brukar bo hos prästerna i den här, som var ansvariga för de här kyrkorna i deras prästgård. Så brukar de fråga oss, okej, vi imorgon har vi mässa. Kommer ni till kyrkan på morgonen? Och då kanske du tänker, ja, det måste vara klockan 11. Då ser jag den goda nyheten för dig att kyrkan där, första mässan på morgonen, är klockan 6:30 på morgonen. Så folk kommer dit innan de går sina arbeten. Och det är 7 dagar i veckan. Andra mässan är klockan 9:30. Och 9:30. Och nästa mässa är klockan 10:00. Så vi brukade gå dit. Och det var helt otroligt. Kvinnorna kom, täckta huvud och långa klänningar på sig, som bykvinnor gör. Och männen kom i sin arabiska, lite annorlunda från Saudiarabien, men samma sak på huvudet. Så tar de bort den här, det här repet som sitter längst upp, så går de in och så sätter de sig. Så de delar av gudstjänsten klockan 6:30. Och kyrkorna, de är ganska stora. De var två tredjedelar fyllda klockan 6:30 på morgonen. Jag var så imponerad. Jag tänkte på de här människorna. Jag tänkte på, ni har verkligen levt Jesus. Och ni lever fortfarande Jesus. Det är inte mycket man kan säga till sådana människor. Det enda man kan göra är att sätta sig ner och beundra dem. Att de har hållit tron. Och det som är så intressant. När svenskar och norrmän åkte till Amerika för ett bättre liv. De kallades väl inte flyktingar, jag vet inte vad de kallades för. Men det var 150 år sedan, kanske mer. De här människorna, den första som lämnade den byn för ett annat land. Det var 1960. Och du kan fråga vem som helst från den byn, så säger de namnet på den människan. Alla känner till det, han var den första som lämnade för ett annat land. Det var 1960, inte tidigare. De här människorna ville aldrig lämna. Och för 2,5 år sedan, på en natt, så var deras liv slut i sin by. Och underverket ser vi nu. Det finns kanske hälften av dem som håller på att flytta tillbaka. Det där vi vill vara del. Vi har varit del i deras liv med bibeldistributioner sedan många år tillbaka. Och nu vill vi vara med där igen. Och det har mycket att göra med er. Och det har varit med er välsignelse som vi under de senaste ungefär 40 åren kunnat arbeta väldigt aktivt i länder som Irak och Syrien. Och mannen som arbetar i Syrien var del av ett team som åkte in och ut under Irak under Saddam Husseins tid. Och det var en del norrmän, som ni kanske vet om, kom på de kristna konferenserna under Saddams tid 1998 och år 2001, som fick uppleva kristenheten, en väldigt livlig och livaktig kyrka i Mellersta Östern, som alltid har varit där. Jag vill inte vara en pessimist. Jag får den här frågan ofta. Vad säger du om framtiden, Tom? Vi har 2,5 miljoner syriska flyktingar i Libanon. I hela landet finns det 4 miljoner människor. Så om du frågar mig var det finns flyktingar, då säger jag, de är överallt. Och jag kallar Libanon för nådens land. För det som är så otroligt är att många av de här människorna har på något vis lyckats ha ett arbete, få lite pengar och kunna överleva. Och med små medel så har landet kunnat hjälpt. Och jag har läst om många norrmän som har kommit för att hjälpa Syrien och Libanon under de här åren. Jag läste i en tidning här från Sannes igår att det finns en som åker. Han har varit på några år nu, 13 gånger i Libanon. Och det talar till mitt hjärta, den här kärleken till nästan som är så viktig. Det värsta är, Jesus har sagt att vi måste älska vår fiende också. Det vågar vi inte prata om så mycket, inte ens i kyrkan. Vi säger ja, 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 ja. men det är där. Och Jesus sa det, och det är inte, när Jesus säger någonting, då kan vi inte fråga om det är rätt eller fel. Det är bara rätt. Och han menar det. Och vi vill se de här kyrkorna fyllda av människor som tillber Jesus. Och det är vårt mål. Och det är där vi jobbar på. Och varje dag, George, han sover aldrig. Om han sover, han kan inte sova. Och jag vet vad han tänker på hela tiden är hur vi kan arbeta mer effektivt, mer på ett rätt sätt i ett land som Syrien och i länder som Irak. För ett par veckor sedan satt jag och min fru i en samling med 40 människor från Syrien som var samlade för en kurs i hur man ska hjälpa andra med trauma. Och jag ska tala om för er. 90% av de utlänningarna som har kommit till det här landet från olika länder med krig. Jag vill bara säga det, de är människor som är förstörda. De har gått igenom saker som de inte skulle behöva gå igenom. Så tänk lite extra på dem. Sätt inte in dem i grupper och grupperingar och tankar. Ja, men de tror så här, de kan göra så med oss. Se dem som Jesus såg dem. Han såg dem inte som träd som var förvissnade på hösten. Han såg dem som människor. Och det vill han att var och en av oss ska se dem som människor. En av de här 40 personerna som var där från olika delar av Syrien. En ung grabb som heter Jakob. Och kom ihåg Jakob. Han är ungefär 23-24 år gammal. Han har börjat som lärare i en skola för